Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Välkomna alla lyssnare till avsnitt 86 av podden Vi går till historien. Och du sitter där borta i det varma sommarvädret.
Det gör jag här på Vikbolandet. Ulf Gemsjö och Fredrik, nu ska vi gå vidare med det synnerligen dramatiska stormaktstids decenniet 1650 och 16, ja, alltså efter det synnerligen dramatiska 1650-talet med drottning Kristinas abdikation, Karl den tionde Gustavs erövring av stora delar av Polen, tågen över Bält i Danmark och Roskildefreden när Sverige blev som störst, och sen då året 1660 med kungens död, den fyraårige sonens tronbestigning, freden i Olivia som gjorde slut på alla de krig vi var inblandade i. Är vi nu redo att fortsätta med 1660-talet? Något som kommer att bli oerhört spännande. Vi börjar med begravningen av Carl Gustav i november 1660. Han hade ju dött i februari, bara 37 år gammal. Vi sammanfattade honom, både du och jag, i förra avsnittet. Helt klart en begåvad kung med mycket hög arbetskapacitet, en skicklig, modig krigare och diplomat. Om du skulle säga något kort sammanfattande, vilken är din avslutande bild av Karl den tionde Gustav?
Nej, men lite av en doldis. Och det kanske var att han dels gick över isen, och det är det alla kommer ihåg. Och sen dog han ju ganska ung, vilket gör att mycket av hans övriga bedrifter nog glöms bort lite. Särskilt det här Warszawa och till och med Krakow, som han inte bara belägrade utan intog.
Ja.
Och dessutom då var nära, väldigt nära på att radera ut Danmark från kartan för all framtid.
Mm.
Det är ändå, ja, det är historia. På ganska hög nivå.
Verkligen. Han var en skicklig krigare. Men så var han ju också på något sätt gränslös kung i sitt sätt att leva. Han sparade verkligen inte sig själv. Men tog också för sig av världens goda. Hans BLM, jag kommer aldrig ihåg vad heter det? Ökande saknar motstycke. Det heter
BMI.
Alltså BLM, det är ju Bonniers litterära magasin som jag kommer ihåg jag prenumererade på som ung student, för jag såg till att det låg framme då i mitt studentrum. Det gav ju ett intellektuellt intryck. BMI. Hans BMI ökande saknar motstycke. Men till sist säger kroppen ifrån, en lunginflammation knäcker honom slutgiltigt och han dör där under en riksdag i Göteborg. Söndagen den 4 november 1660 äger begravningen rum. Bland gästerna märks hans kusin drottning Kristina som kommer hela vägen från Rom. Han började klockan 3 i slottkyrkan där kungens lik befunnit sig sedan maj. Efter en kort ceremoni ger man sig ut nerför slottsbacken, går ut med Skeppsbron runt det vi idag kallar Gamla stan till Riddarholmen. Det är typiskt novemberväder, kallt och mörkt och ruggigt redan nu i 3:30. Det börjar regna. Facklor lyser upp marschvägen. Och bakom kistan går den snart 5-årige sonen, den nye kungen, Karl XI, ett litet barn ju som är regent över Nordeuropas största rike. Vissa sträckor bärs han av riksråd. Efter honom kommer den döde kungens bror, Adolf Johan, kungens 13-årige utomäktenskapliga son, Gustav Karlsson. Sen 3 kvinnor, änkedrottningen Hedvig Eleonora, kungens syster Maria Efrosyne och kusinen drottning Kristina. Några enstaka hurrarop hörs från folket när man upptäcker Kristina. Hon har kvar en viss popularitet. 36 överstar turas om att bära kistan. Och efter kistan kommer soldater till häst och soldater till fots med fanor och standard. Väl framme i Riddarholmskyrkan inleds begravningsgudstjänsten som kommer att pågå i 6 timmar. Kristina är inte med i kyrkan utan drar sig tillbaka till slottet. När kistan sänks i graven är klockan närmare 12. Kanoner skjuter salut från fartyg på Strömmen men också från slottet och från många olika håll runt om i Stockholm. Det är ett mäktigt skådespel. Man vill visa att det är en kung i en stor makt som man tar farväl av. Efter begravningen ordnas en middag på slottet och för folket steks oxar på Norrmalmstorg. Vin sprutar ur fontäner. Änkedrottningen och den lille sonen, den nye kungen, deltar dock inte på middagen. De drar sig tillbaka för en säkert välbehövlig vila. En förmyndarregering har tagit vid som skulle styra landet fram till 1672 då Karl förklarades myndig. Den här förmyndarregeringen har ju fått betydligt sämre betyg än den för drottning Kristina under åren 1632-1644. Till att börja med, som vi konstaterade i förra avsnittet, byter man ut 2 av de 5 riksråd som Karl X Gustav föreslagit i sitt testamente. Kungens bror Adolf Johan, som kungen utsätts till riksmarsk, alltså befälhavare för armén, han ansågs som besvärlig och svår att samarbeta med och ersätts med Lars Kagg. Adolf Johan fick i fortsättningen nöja sig med att vara hertig på Stigeborg. Likaså bytte man ut riksskattmästaren Herman Fleming som sågs lite som en klassförrädare eftersom han har stött kungens så kallade fjärdepartsräfst riktat mot högadeln. Han har stöd av borgare och bönder men i en omröstning på Riddarhuset förlorar han med siffrorna 165 mot 23. Han ersätts av Gustav Bonde som för övrigt var systerson till Axel Oxenstierna. Vad som är intressant är ju varför drottning Kristina vill att närvara vid begravningen. Det pratade vi om lite grann förra gången. Alltså misstänksamheten mot henne är stor. Före begravningen hade hon i ett möte med riksråden bedyrat att hennes enda syfte med sin närvaro vid begravningen var att hedra sin döde kusin och att bevaka sina ekonomiska intressen. Men bara några dagar efter begravningen skriver hon ett brev till riksråden och ständerna där hon erbjuder sig att återinträda som regerande drottning om det skulle hända den lille kungen något. Hon påpekar att den arvsrätt hon gett Carl Gustav bara gällde honom och hans manliga arvingar. Skulle det som sagt hända lille Karl något skulle hon inträda som drottning. Hon skriver att, citat, hon och ingen annan vore närmast efter vår lille konungs död att träda till riket och regementet. Alltså, situationen är ju den att Karl inte har några syskon, det finns ingen ersättare, ingen kronprins. Och dessutom är han en fysiskt ganska svag liten pojke som ofta drabbas av olika barnsjukdomar. Det här brevet, det faller inte i god jord. Man hade uppfattat att Kristinas abdikation skulle vara för evig tid. Kristina uppmanas att ta tillbaka sitt erbjudande. Om inte hotar man att dra in hennes underhåll, alltså även om hon har formellt rätt att hon står närmast tronen efter den lille Karl, gör ju det faktum att hon är katolik henne helt omöjlig i rollen som regent i det strängt protestantiska Sverige. Ja, de som var mest negativa mot drottningkusinerna, de såg nog hennes tal om att hon skulle tillträda som drottning om det hände lille Karl något, som lite som ett hot. Alltså, du kommer ihåg, man kände ju till den av henne beordrade, kommer ihåg avrättningen där av Monaldesco, eller hur?
Ja, men absolut.
Man var ju stånd till, alltså, kanske hon hade plan på att giftmörda den unge kungen. Kristina blir först mycket upprörd och arg över rådets reaktion, men bestämmer sig för att backa. Hon skriver ett nytt brev där hon försäkrar att hon absolut inte har några anspråk på Sveriges krona. Hon hade skrivit det första brevet som ett erbjudande och blivit missförstådd. Men det här är ju intressant. Alltså, vad låg egentligen bakom? Vad tror du, Fredrik? Alltså, ångrar hon sin abdikation och vill tillbaka? Eller hur ska man tolka detta? Vad tror du?
Jag var ju inne lite på det i förra avsnittet, att hon ändå kom tillbaka för att hon hade lite maktambition. Och det tror jag fortfarande på. Kanske inte, ja, men jag kan nog gå så långt och säga som att hon ångrar att hon har stuckit iväg. Jag tror hon alltid har sökt någon form av strålkastarljus. Och nu när Sverige har blivit norra Europas största rike och kanske lite mer civiliserat i kontinentens ögon, så tror jag att hon vill tillbaks. Och sen har hon misslyckats också i sina ambitioner nere på kontinenten. Så jag tror hon vill tillbaks.
Hon saknar makten. Kanske har hon misstagit sig på riksrådets välvilja mot henne. Hon hade ju, när hon varit drottning, varit skicklig på att få igenom sin vilja. Hon hade nu försökt ställa sig in hos den väl mäktigaste mannen i riket, Per Brahe, riksdrotsen, men misslyckats. Han var misstänksam mot hennes avsikter. Och hennes gamle gunstling, Magnus Gabriel de la Gardie, som Johanna hade hamnat i onåd, fick nu chansen att ge igen, att hämnas. Han hindrade till exempel Kristina från att träffa Ebba Sparre, La Belle Comtesse, som ju hade utpekats som Kristinas bedfellow och som anses vara den enda svensk som drottningen saknat i Rom. Ebba Sparre hade varit gift med Magnus Gabriels bror, Johan Casimir, som hade omkommit i samband med stormningen av Köpenhamn. Det här äktenskapet hade varit olyckligt. Både mannen och svärmor Ebba Brahe hade misstänkliggjort hennes kontakter med drottning Kristina. Tre barn hade fötts i äktenskapet, alla tre hade dött före 2 års ålder. Alltså, spädbarnsdöd berodde ju inte på, som man säger idag, socioekonomiska faktorer, utan de var lika hög hos högadeln som hos bönderna. Men istället för att bli sur så startar Kristina istället en charmoffensiv mot kungafamiljen och rådet. Hon bjuder bland annat Hedvig Eleonora och Adolf Johan på en tidig julmiddag och ger den 5-årige kungen en dyrbar värja med diamanter i julklapp. Men många undrar säkert med en viss oro varför Kristina dröjer sig kvar på slottet och drar säkert en lättande suck när hon lämnar Stockholm i början av det nya året. Kristina beger sig nu till Norrköping som tillhör hennes underhållslän. Norrköpings hus där Kristinas farfars syster Elisabeth håller till i slutet av 1500-talet hade brunnit ner efter riksdagen i staden 1604. Och där uppförs istället på 1670-talet en kyrka kallad Tyska kyrkan eller Hedvigs kyrka efter drottning Hedvig Eleonora. Kristina bor istället i det palats, stenhuset kallat, som Louis de Geer uppfört på Saltängen i staden. Och hon stannar där i 4 månader. Norrköping var ju en betydande exporthamn genom familjen de Geer och Holmens bruk. Det som sticker i ögonen på Norrköpingsborna är att Kristina fortsätter att fira katolska gudstjänster. Och hon försöker också ännu en gång att få kontakt med Ebba Sparre, men hindras återigen från att träffa henne. Kristina skriver ett brev till Ebba med följande lydelse: "Vad jag skulle vara lycklig om det vore mig tillåtet att råka er, Bell, men jag är dömd att för evigt älska och dyrka er utan att någonsin få råka er. Den avundsjuka som stjärnorna känner mot mänsklig lycka hindrar mig att bli helt lycklig, eftersom jag icke kan vara detta så länge jag är er fjärran. Ja, det låter ju verkligen som ett kärleksbrev, men samtidigt kanske ett sätt att uttrycka sig på 1600-talet som vi inte riktigt vana vid idag. Ett skäl som angavs för att Ebbas Barre inte skulle träffa Kristina, det var att Ebba var sjuklig. Året därpå skulle hon avlida vid bara 36 års ålder. Kristina stannar även över påsken i Norrköping och är noga med att alla i hennes sällskap följer de katolska faste reglerna. Kristina är som alltid mycket aktiv och engagerar sig i olika frågor i staden. Hon låter också måla ett porträtt som är mycket realistiskt och som visar en kvinna märkt av många händelser, kan man väl försiktigt säga. En kvinna som, får man säga, ser äldre ut än sina 36 år. Hennes huvudärende är som alltid pengar. Hon skriver ett brev till guvernören som ansvarar för hennes underhållslän. Citat, för Guds skull, skynda er att sända mina pengar så att jag så fort som möjligt kan lämna detta land där jag blivit så grymt behandlad. Jag försäkrar er att när jag fått mina pengar ska jag inte stanna en timme till, utan hellre dö i fattigdom någonstans än leva i Sverige dagligen utsatt för förolämpningar. Och några veckor efter påsk, i maj 1661, lämnar så äntligen Kristina Sverige och far till Hamburg. I Hamburg försöker hon med hjälp av en bankirfirma få ordning på sin ekonomi, men hon har också politiska ambitioner och har nu en ny idé att bli guvernör över spanska Nederländerna, alltså dagens Belgien. Men efter att hon tidigare tagit ställning för Frankrike i konflikten mellan Spanien och Frankrike är det ju totalt utsiktslöst att den spanske kungen skulle ge henne ett sånt uppdrag. Alltså, överhuvudtaget är det helt klart att Kristina inte är nöjd med sin roll, något som du själv antyder. Hon vill ha tillbaka en position med makt. Hon skriver till den tysk-romerske kejsaren Leopold den första, till Ludvig den XIV i Frankrike, till Filip den fjärde i Spanien och till sin släkting Johan Casimir Vasa i Polen. Hon vill visa att hon som ett slags oberoende kunglighet kan spela en roll i europeisk storpolitik. Men den enda som svarar, det är Ludvig den XIV, vilket kan ha att göra med att kardinal Mazarin, som styrt landet i mer än 20 år och som vi berättat om Kristina haft mycket kontakt med, har avlidit. Kungen har nu tagit över här och gjort sig enväldig, krossat högadens makt. Istället för att intrigera om makten förvandlades högaden till en hovadel på Versailles, du vet, som kivades om vilket klädesplagg man skulle räcka till kungen när han klädde på sig på morgonen. Kung Sol, Frankrikes mest kände kung, l'état c'est moi, staten det är jag. Men Ludvigs brevsvar till Kristina är artigt men inte förpliktande. Kristina kommer att stanna i Hamburg nästan ett år. Först i maj 1662 bryter hon upp därifrån och i juni är hon tillbaka i sitt Palazzo Reario. I Rom väntar då kardinal Asolino och Kristina återupptar sin nära kontakt med honom. Han är ju hennes mest förtrogne i livet. Och efter Ebbas Barres död har hon inte längre någon nära kontakt kvar i Sverige.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit Juvederm.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Ja, vi lämnar denna intressanta kvinna för denna gång, men naturligtvis ska vi återkomma till henne och se hur det går för henne i Rom, eller hur?
Absolut.
Ja. Hon fascinerar. Hemma i Sverige då, där styr alltså förmynderiet. Efter Karl X Gustavs död avslutas krigen. Det blir fred i Köpenhamn med Danmark, där vi lämnar tillbaka Bornholm och Trondheims län, som vi ju i praktiken tappat kontrollen över. Och det blir fred i Oliva, som sagt, med Polen, Brandenburg och Tysk-romerska riket, där status quo bestäms, inga landavträdelser. Återstår Ryssland, där det rått vapenstillestånd ett par år och där det nu blir formell fred i Kardis i södra Estland i juni 1661. Och även där blir det en status quo-fred. Vi får behålla Ingermanland och Keksons län, och ryssarna är fortfarande utestängda från Östersjön. Alltså, vi behåller efter dessa freder i vårt stormaktsvälde. I förmyndarregeringen har enkedrottning Hedvig Eleonora två röster. De fem höga riksråden, rikskansler Magnus Gabriel de la Gardie, riksdrotsen Per Brahe, riksmarsken Lars Kagg, riksamiralen Carl Gustav Wrangel och riksskattmästaren Gustav Bonde en var. Och då kan man ju fråga sig, vilken roll spelar den unga enkedrottningen? Hedvig Eleonora var ju drottning i 5 år, men skulle bli enkedrottning i 55 år. Hon kom ju som 17-åring från Holstein-Gottorp för att gifta sig med en man hon aldrig träffat. Tanken var ju, som vi, du kommer ihåg vi berättade om, att hon skulle gifta sig med en hertig från Mecklenburg. Men när Carl Gustav fick kolla in porträtt av familjens systrar tyckte han att Hedvig Eleonora var den sötaste. Och de flexibla föräldrarna ville ju inte missa chansen att få en kung som svärson. Det måste ju slå en hertig. Så hertigen fick nöja sig med en syster till Hedvig Eleonora. Och Hedvig Eleonora skickades till Stockholm. Du kommer ihåg den historien.
Mm.
Att överhuvudtaget Holstein-familjen blev aktuell, det var ju delvis drottning Kristinas idé och hade politiska orsaker. Hertigdömet ligger söder om Jylland, alltså söder om Danmark, så Sverige fick här en bundsförvant med vars hjälp han kunde så att säga omringa ärkefienden, något Carl Gustav ju hade viss nytta av i kriget. Hedvig Eleonora kom från en mycket kulturell och bildad familj. Hon har inte mindre än 15 syskon, varav 10 skulle växa upp till vuxen ålder. Hennes pappa talade många språk, både latin och grekiska och till och med lite hebreiska. Han var också kunnig i matematik och astronomi, och han var också mån om att inte bara sönerna utan också döttrarna skulle få en bildning. Mamman var mycket intresserad av teater och ballett. Hedvig Eleonora ärvde mammans intressen här och var dessutom mycket konstintresserad, och inte minst av arkitektur. Eller man skulle säga arkitektur, eller hur var det nu?
Nej, du och jag som är pöbel i sådana här sammanhang ska säga arkitektur.
Du var så? Okej. Okay.
Ja.
Okay. Mm. Arkitektur. Hon stödde den svenska målarkonstens fader, David Klöcker, senare adlad Ehrenstrahl. Det fina namnet, det dog ut med honom faktiskt. Han var visserligen gift 2 gånger men fick bara 1 barn, en dotter. Han är ju den främste svenske barockmålaren, representerad och inte minst på Drottningholm. Mest berömd där är den magnifika takmålningen över den pampiga trapphallen. Och det finns en Ehrenstrahl-salong på Drottningholm med målningar i taket och på väggarna. Och han är ju också rikt representerad på Gripsholm och Skokloster och så. Redan 1661 köpte enkedrottningen Drottningholms slott av Magnus Gabriel de la Gardie. Detta slott förknippas ju med tre drottningar. Först Katarina Jagellonica som lät uppföra det första slottet. Det är alltså henne slottets namn syftar på. Men slottet brann ner och Hedvig Eleonora lät arkitekten Nicodemus Tessin den äldre uppföra det praktfulla slott som nu är vår nuvarande kungafamiljs bostad. Och den tredje drottningen som satt sin prägel på slottet är Lovisa Ulrika, Gustav III:s moder, som inrättade slottets berömda bibliotek och fick Kinas slott i slottsparken av sin man Adolf Fredrik i födelsedagspresent. Drottningholms slott och parken är ju typiska exempel på 1600-talets arkitektur. Barocken som ju utmärks av praktfulla, storslagna, pompösa former passande en stormaktstid. Ja, det är väl delvis tack vare dig Fredrik som Drottningholms slott står kvar som det gör idag, eller?
Mm, jag var ju där och vaktade.
Jag kommer ihåg det.
Många gånger.
Ja, då var det i tryggt förvar.
Nu vet jag inte hur det är längre.
Nej, det kan man bli osäker.
Men det här angående de här slottsparkerna och de här, är det inte lite franskt? Är det att Frankrike är tongivande här?
Alldeles riktigt. Det är franskt, alltså franska parker. Och det kännetecknar sig av de här rätlinjiga, du vet, rektangulära, geometriska formen och så vidare. Sen i början på 1800-talet, romantik, kom ju engelska parken. Och det är ju motsatsen av den här vildvuxna parken. Med,
det är Haga.
Haga, exakt. Vindlande gångar och sådär.
Med dovhjortar som springer utanför
fönstret. Ja, just det. Och hundar som man får hålla koll på. Vilken typ av park föredrar du?
Ja, definitivt hjortar och hundar utanför fönstret.
Ja, just det. Ja, just det. Inte promenerande herrar och damer i 1600-tals barockkostymer, nej.
Nej.
Nej. Ett annat slott man fick knipa med i några, det är ju Strömsholms slott i Västmanland. Hon lät även bygga om Gripsholm och hon köpte av Magnus Gabriel de la Gardie även Jakobsdal som sen bytte namn till Ulriksdal efter en tidigt avliden sonson till Hedvig Eleonora. Enkedrottningens intresse för teater ledde till att hovet uppförde improviserade rollspel där hon själv kunde uppträda som till exempel allt ifrån krögare, madame eller kökspiga. Alltså att uppträda i andra roller långt under ens egen sociala status var populärt bland hovets adliga damer och herrar. En verklighetsflykt, man lekte väl helt enkelt. Alltså skönt att sen komma tillbaka till sin egen privilegierade verklighet i dessa rollspel, eller vad man ska kalla dem. De kunde pågå väldigt länge, man började på eftermiddagen och kunde hålla på till 3-4 på natten. Och många utländska teatersällskap kommer till Stockholm, även lindansare och akrobater. Dockteater är väldigt populärt. Ytterligare något som enkedrottningen är mycket råd av är kortspel och att lägga patiens. Och det här var något som hennes belackare använde och beskrev henne som en ytlig, inte alltför begåvad kvinna som satt i salongerna där på Drottningholm och la patiens och spelade sina favoritkortspel, femkort och triumf. En bild som i viss mån kanske lever kvar än idag. Men det verkar nog vara lite orättvist. Enkedrottningen var inte obegåvad och som vi antytt tidigare uppvuxen i en bildad miljö. Hedvig Eleonora hade mycket kunskaper när det gällde kultur och i synnerhet då konst och arkitektur, musik, teater. Hon kom, som vi nämnde, helt klart att betyda mycket för barockkulturen i Sverige.
Jag är lite intresserad hur hon nyttjar sina två röster vid de här mötena. Slår hon näven i bordet hur Sverige ska styras och diplomati och den typen av?
Ja, intressant fråga. Hon hade ju som sagt två röster i förmyndarregeringen, något som vissa rådsmedlemmar ifrågasatte. Men hon var mycket plikttrogen och medverkade alltid på alla möten. Men hon hade en låg profil. Hon sa inte emot och la sig den förda politiken. Så det kan man nog säga. Redan 1661 sker här en förändring när det gäller de fem höga riksämbetsmännen. Då Lars Kagg, riksmarsken, avlider. Han ersätts av riksamiralen Carl Gustav Wrangel. Och ny riksamiral blir Gustav Otto Stenbock. Den här förmyndarregeringen har ju, som jag nämnde förut, ett dåligt rykte i historien. Jämfört med den förut lika länge blir det väl 12 år verkande förmyndarregeringen för drottning Kristina. Och jag tror att den stora skillnaden består i ett namn som den förra förmyndarregeringen hade, men inte den senare. Och vem tänker jag förstås på då?
Det kan ju bara vara Oxenstierna.
Visst. Axel Oxenstierna. Alltså Magnus Gabriel de la Garde, han är inte obegåvad, men inte alls på Axel Oxenstiernas nivå. Och som riksskattmästare, som han varit tidigare, då var han slösaktig och oansvarig. Han är också konflikträdd. När något går honom emot så drar han sig tillbaka till något av sina många lantliga egendomar. Och så särskilt stark är inte heller den andra förgrundsfiguren Per Brahe. Han börjar bli gammal, han är ganska passiv och håller gärna till på sina slott runt Gränna. Du vet, Visingsborg och Brahehus och Västernorra. Eller i Rydboholm i Uppland. Eller i Finland, där han ju hade varit guvernör i grevens tid, kommer du ihåg. Som ju hade fått, som ju ändrat betydelse från att det har varit en bra tid till nu att komma nästan för sent. Den dugligaste är nog riksskattmästaren Gustav Bonde. Sverige har stora skulder efter Kristinas slöseri och Carl Gustavs femåriga krig. Och stormaktsställningen innebär stora utgifter för civil och militär förvaltning. Fjärdepartsräften som skulle reducera högadens godsinnehav motarbetas av de högadliga rådsmedlemmarna. Men Gustav Bonde för en sparsam politik och lyckas få ner statens utgifter. Han har inte den uppfattning som finns vid denna tid, och som bland annat Carl den tionde Gustav och Carl Gustav Wrangel varit anhängare av, att krig kan vara lönsamma. Han är anhängare av en fredlig utrikespolitik och skär ner på försvarsutgifterna. Han är ju den enda av de fem höga riksråden som inte har en militär bakgrund, så det kan jag ha med det att göra förstås. Han skriver vid ett tillfälle, citat: "Vårt arma fädernes land ska inte i evighet bliva ett fattighus med gråtande änkor, jämrande bönder och olönta ämbetsmän samt nöd och villervalla i var vrå." Det låter som en oppositionspolitiker idag, skulle jag kunna säga, eller?
Mm, jag tycker de kan citera.
Ja, vi tipsar Magdalena Andersson. Däremot är han inte lika sparsam mot sig själv, för att mäta sig med de la Gardes makalös palats i Kungsträdgården och Per Brahes stenpalats på Helgeandsholmen, där alltså idag riksdagshuset ligger, så börjar han bygga ett praktpalats bredvid Riddarhuset som han inte riktigt har råd med, det bondeska palatset. Och vad finns det i detta bondeska palats idag ju?
Ja, det måste vara HD, va? Högsta domstolen.
Det är alldeles riktigt, ja.
Ganska anspråkslöst.
Tycker du? Nej, det är väl mäktigt?
Nej.
Okej. Okay. Ja. Det har ju hovrätt har det ju i Wrangelska palatset där på Riddarholmen.
Ja, det är finare.
Det tycker du? Ja, okej. Okay. Mm. Ja, förresten, det här är ju lite dina kvarter. När vi är i dessa kvarter i centrala Stockholm så planeras Norrmalms gatunät, och Regeringsgatan, du vet, som går ju rakt norrut genom Norrmalm, det är ju faktiskt uppkallad efter vår aktuella förmyndarregering. Det visste du inte?
Det visste jag inte.
Och inte många andra är det, skulle jag tro.
Det råkar jag varje dag.
Ja, jag menar det. Det kan du upplysa dina kollegor om. Men tyvärr blir Bonde sjuk i mitten av 1660-talet och dör 1667. Han efterträds av den osjälvständige Sevid Båt som går i de la Gardes fotspår. Hedvig Leonora ser som sin huvuduppgift att värna sin sons intressen, och mor och son kommer att ha en mycket nära relation. Hon värnar också om sitt fädernes land Holstein-Gottorp och har nära kontakter med sin familj, alla sina syskon och syskonbarn. Och nu faktiskt bara 23 år när hon blir änka. Men hon kommer inte att gifta om sig och kommer inte att inleda en relation med någon annan man. Den attraktiva änkan saknar inte intresserade män. Den mest bekanta är den engelske kungen Karl den andre. Men hon avvisar som sagt helt tanken på ett nytt förhållande. Hon ser som sin livsuppgift att stötta sonen. Hedvig Leonora ses av sin samtid som en typisk curlingmamma, även om uttrycket inte var uppfunnet då. Pojken är ju ganska svag och, som jag nämnde, ofta sjuk, han har mässlingen och koppen och massa barnsjukdomar. Hans pappa utser strax före sin död en Uppsala professor Edmund Figrelius, senare adlad Gripenhielm, som huvudansvarig för sonens utbildning. Figelius har kvalificerat sig på två sätt. Dels hade han skrivit en hyllningsdikt på latin om Carl Gustavs tåg över Bält. Dels hade han gift sig med ärkebiskopens dotter, som ansågs ha ett så anskrämligt utseende att hon helt saknade friare, och därför blev svärsonen presenterad vid hovet av den tacksamme svärfadern ärkebiskopen. Han fick ett sätt att kvalificera sig på, eller hur? Figelius delar ansvaret om Karls utbildning med riksrådet Christer Horn. Det visar sig att Karl kommer att ha svårt för att tillgodogöra sig boklig bildning för teoretiska studier. Kraven är hårda. Han ska lära sig att både tala, läsa och skriva latin och franska, viss finska, eftersom Finland är ju vår östra rikshalva, och även grunder i engelska, italienska och spanska. Tyska däremot, det talar han redan med sin mamma. Men han skulle också studera historia, statskunskap, biografi, astronomi, arkitektur. Alltså, läser man det han skriver visar sig att han kastar om bokstäver. Han är mycket typisk dyslektiker, något man ju inte förstod då. Man såg det som ett tecken på bristande begåvning. Precis som många dyslektiker har han däremot ett gott minne och kan återberätta det han fått höra muntligt, och han kan lära sig psalmverser utantill. Samtidigt är jag alltså oförstående för hans svårigheter, och det har man väl varit långt in i vår tid, eller hur?
Ja, men det tror jag.
Alltså, båda föräldrarna var ju välutbildade och hade lätt för bokliga studier. Hans båda lärare kritiseras. En italiensk diplomat, Magalotti, verksam i Stockholm, han beskriver Horn som en godmodig man som, citat, tycker om att äta och dricka och äger alla de goda egenskaper som okunnigheten kan medföra. Och om Figelius Gripenhielm säger han, citat, han är tämligen enfaldig och känner mycket lite till denna världens angelägenheter. Men han är en man med goda seder, tar sig inga rus och är en gudfruktig man, eller låtsas vara det. Nu var den italienske diplomat känd för sina vassa kommentarer om änkedrottning Hedvig Nora, sa han att, citat, hon är gudfruktig och gör ingen något för när, men är ombytlig och obeständig och tycker om att äta gott. Ja, det är roliga de här citaten, eller hur? Så vi tar det till. Om rikskansler De la Gardie, honom beskriver Magalotti så här. Han är säkerligen den vackraste man i världen, med ett livligt snille och en naturlig vältalighet. Men han är den sämste hushållare och den största slösare i världen.
Är man inte rädd på den här tiden att få en dödsdom när man håller på?
Ja, intressant invändning. Men som han hade väl diplomatisk immunitet, va? Så det var väl ingen som vågade ingripa mot vad han skrev här. Så det är väl tveksamt om det här kanske var mer hans egna anteckningar, så de kanske inte blev offentliga, så att säga. Ja, vad som är bekymmersamt är ju att det, så att säga, inte finns någon vikarie, va? Kungen har ju inga syskon, det finns ingen kronprins. Karls studiesvårigheter gör att han inte vill sitta inne med böcker, han vill vara ute och leka. Han gillar friluftsliv, och när han blir lite äldre blir han en utmärkt ryttare. Han gillar också militära parader och exercis. Han kommer att älska jakt. Han gillar djur och har vilda djur i burar och inhägnade utanför slottet. Allt ifrån kaniner, rävar, fåglar till älgar, björnar och lodjur. Som person är han blyg och tillbakadragen. Han kommer hela sitt liv att hata offentliga tillställningar, sociala sammankomster, stora middagar och så vidare. Han tyr sig mycket hög grad till moden. Annat kvinnligt sällskap är han närmast rädd för. Han är inte den som intresserar sig för tjejer i tonåren. Verkligen ännu en kontrast till fadern. Modern reser gärna runt till sina olika slott. Sonen är alltid med. Trots de svaga skolresultaten bestäms det att han i 10-årsåldern ska börja studera vid Uppsala universitet. Det var inte helt ovanligt att så unga pojkar, kungliga och adliga, skickades dit tillsammans med en informator. Alltså, förmodligen var Karls barndom och uppväxt inte särskilt lycklig. Med stigande ålder växer säkert en känsla av otillräcklighet inför de krav och förväntningar som ställs på honom. förmyndarregeringen ställer krav på hans lärare att han ska prestera bättre, och han utsätts för ständiga förhör och kunskapskontroller som han säkert var jättejobbiga. Alltså, vid 9 års ålder har han påtagliga svårigheter att läsa, men som sagt, muntligt kan han återge många kunskaper. Ja, vad får du för bild av den lilla pojken? Det är lite synd om honom, eller vad tycker du?
Ja, synd vet jag inte i den privilegierade världen. Men det ska bli intressant att följa honom, för jag kan antyda en viss, som du sa, curlande mamma. Och att hon har fått prägla hans uppväxt väldigt mycket med tankar och idéer. Och om det kan komma fram en mjukare kung än de här tidigare stridslystna krigarna. Mm. Så det ska bli intressant att se vad som blir av honom.
Mm, verkligen. Vår italienske diplomat Magalotti, han uttalade sig förstås också om den unge kungen. Han berättar om sitt första möte med honom. De la Garde råder diplomaten att inte säga något till den unge kungen. Och anledningen är, enligt rikskanslern, att pojken ska sparas obehaget att inte veta vad han ska svara. Och Magalotti följer rådet och får då en tacksam blick av den unge kungen. Karl är säkert den blygaste av alla svenska regenter, men samtidigt den mest avbildade. Det lär finnas cirka 500 porträtt av honom. Vad är anledningen till det, kan man ju fråga sig. Ja, en anledning är väl att han tillträdde sitt ämbete i så tidig ålder, men också att hans mamma ständigt beställde nya porträtt av gossen. Varje år skulle så att säga dokumenteras. Det påminner lite grann om vår tids fotograferande, eller hur? Fotoalbum. Mm.
Som typiskt sett kanske är mammor som har mycket bilder.
Ja, visst. Sverige skulle för att nu få ytterligare ett universitet. Uppsala var ju det första, grundat 1466. Sen tillkom Dorpat i Estland, kommer du ihåg, 1632. Och när vi fick svenska Pommern efter Västfaliska freden fick vi ännu ett universitet, nämligen Greifswald, som grundats redan 1456. Redan direkt efter Roskildefreden diskuterades tanken att grunda ett universitet i Skåne. Studenterna i de nyerövrade landskapen skulle inte längre åka till Köpenhamns universitet utan förstås stanna i Sverige. Och här kom faktiskt enkedrottningen att påverka utvecklingen. Hon har en hovpredikant från sitt hemland, från Holstein, vid namn Bernhard Ulrich, som tidigare varit präst i Skåne och som är en aktiv riksdagsman i prästståndet. Han är en ivrig förespråkare för ett universitet i Lund och vinner inte bara enkedrottningen utan, vad som är ännu viktigare, rikskanslern Magnus Gabriel De la Garde för denna idé. De la Garde är ju drottningens svåger, gift med den avlidne mannens syster Maria Efrosyne. Och han är ju inte bara rik och mäktig utan också en bildad man, kansler för Uppsala universitet och ägare av Sveriges största privatbibliotek. Det finns flera argument för ett universitet i Lund. En stormakt ska ha flera höga lärosäten. Det skulle vara en markering mot Danmark och ett sätt att försvenska Skåne. Lunds domkapitel hade haft många gods och gårdar som nu hamnat i statlig ägo och som kunde finansiera universitetet. Så 1666 är beslutet klart och i januari 1668 på Karlsdagen invigs det nya universitetet av den nu 12-årige kungen och hans moder. Och det är ju ditt universitet, Fredrik.
Mm. Sen är jag väl inte så där rabiat förespråkare av just Lunds universitet. Men det är ett trevligt universitet som är ju det bästa i Sverige.
Ja, efter Uppsala då förstås. Ja. Ja, okej. Okay. Ja, vi kanske ska stanna där. Så det är ju massa spännande saker vi har berättat om. Och nu väntar vi ju på fortsättning. Hur ska det gå för den unge kungen nu när han växer upp och förmyndar regeringen? Och de här frederna, ska de kunna hållas? Och Kristina går för henne i Rom. Henne måste vi hälsa på igen i nästa avsnitt. Mycket spännande att förtälja där, eller hur?
Mm, intressanta de här fredstida avsnitten också.
Ja, absolut. Innan vi slutar kommer jag att tänka på att det är väldigt många som skriver nu på vår hemsida på Facebook, vilket är jättekul. Och en, Per Artvin, han efterlyser historiska utflyktsmål i sommar. Det tycker jag är intressant. Och jag vet inte vad du tycker, men skulle jag nämna ett enda historiskt utflyktsmål i Sverige, det är ju för mig definitivt Gripsholm, alltså där man kan uppleva olika århundraden, 15-tal, 16-tal, 17-tal, 18-tal, man kan gå där genom salarna. Och den fantastiska teatern och så där. Vad säger du? Har du något förslag på?
Jag var ganska nyligen i Uppsala höga där, Sveriges pyramider. Och det kanske inte är värt en resa i sig, däremot en omväg. Nu går vi ju tillbaks till det första avsnittet vi hade, va? Eller i vart fall bland de
första. Faktiskt. Ja, absolut. Vi börjar där.
Det är spännande.
Ja. Ja, det är sant. Och det här går genom olika århundraden, genom olika salar. Det kan man faktiskt också göra på dagens kanske mest aktuella, eller i alla fall mest omnämnda slott, nämligen Tidö. Det kan man också gå genom 16-tal, 17-tal, 18-tal, 19-tal om man säger, genom olika rum. Och sen finns det ju Vasaborgarna, Vadstena, Kalmar, Uppsala, Örebro, Västerås och så vidare. Och kring Göteborg har ju spännande fästningar där i Nya Älvsborg och Bohus fästning och Karlstens fästning på Marstrand och i Stockholm naturligtvis, Gamla stan, det är ju fantastiskt. Men i Gamla stan där ska man ju absolut inte gå på Västerlånggatan, utan man går bara en parallellgata, Prästgatan till exempel, då kommer man ju in i medeltiden direkt, eller hur, där det är en massa turister man ska trängas med. Sen har vi ju naturligtvis historiska museer, fast de där är lite besvikna på Nordiska museet, Historiska museet, som jag pratade om tidigare, så att de liksom i år inte uppmärksammar det här med Gustav Vasa 500 år, och lite irriterande liksom på Nationalmuseum, de här fantastiska historiska målningarna, att det står små informationstavlor där som underskattar besökaren, som ska visa vad man ska tycka utifrån dagens perspektiv. Man tror inte att man kan förstå att det här var en annan tid, så här. De är lite förmyndaraktiga, de här museerna i Stockholm.
Podden Vi går till historien uppmanar till bojkott av de statliga museerna och åk ut själva istället till de historiska platserna.
Absolut, ett mycket bra råd. Mycket bra råd. Okej, vi tackar varandra och alla kära lyssnare för denna gång, så hörs vi ändå om 2 veckor.
Tack och hej.
Tack och hej.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.